Hej och välkomna till den här podden från Humanistiska och Teologiska fakulteterna vid Lunds universitet. Jag heter Martin Degrell. Och idag ska vi prata om en ny bok. Kom ganska nyligen som heter Humaniora i välfärdssamhället. Kunskapshistorier om efterkrigstiden. Där redaktörerna heter Johan Östling, Anton Jansson och Ragni Svensson Stringberg. Och jag har två av redaktörerna här, Anton och Johan, välkomna.
Tack så mycket.
Tack, tack.
Det här är en antologi då som kommer från, kan man säga, ett centrum för kunskapshistoria. Kan du säga någonting, Johan, först om det här LUK, eller LAK som det heter?
Precis, ja. Centrum för kunskapshistoria som har funnits då sedan år 2000. 20 och som jag är föreståndare för. Det är då knutet till Historiska institutionen i Lund men har olika förgreningar både nationellt och internationellt. Så vi är ett antal forskare och vi har olika typer av aktiviteter. Vi har en sommarskola, vi har ett forskarutbytesprogram, vi har ett seminarium och vi har en rad olika projekt. Och det övergripande syftet är att vi vill utforska och utveckla det här relativt nya fältet kunskapshistoria, eller history of knowledge som man säger på engelska. Och det har vi gjort sedan mitten av 2010-talet här i Lund, men som en centrumbildning då sedan 2020.
Och det här, den här boken ska, om jag har förstått det rätt, ska ses lite grann som ett avslut på ett projekt, eller hur har jag förstått det rätt?
Ja, det är korrekt. Ja, jag har haft ett projekt, ett Wallenberg-projekt under ett antal år där Anton och Ragni då har varit postdoktorala forskare inom ramen för det. Så vi har arbetat då med humanioras historia, humanioras samhällshistoria i det svenska 1900-talet och gett ut två stycken böcker som det här är den avslutande volymen. I fjol kom vi med en monografi som vi hade skrivit tillsammans som heter Humanister i offentligheten. Medan den här då är en antologi med ett 20-tal forskare som tar ett bredare grepp och som då heter Humaniora i välfärdssamhället. Men det här är två böcker som talar till varandra och som kommer ur samma forskningsprojekt och som kompletterar och delvis kanske utmanar varandra också lite grann.
Så varför är det så intressant att titta på just humanioras ställning i efterkrigstiden i Sverige?
Ja, men det är väl humaniora som kunskapsområde tycker vi såklart är intressant och viktigt i grunden. Och efterkrigstiden är ju en viktig tidsperiod i vår nära historia. Och framförallt är det väl så kanske att det finns en historia om efterkrigstiden som är väldigt färgad av den här folkhemsideologin, eller det socialdemokratiska Sverige kanske man kan säga. Och där är den vanliga berättelsen att de här liksom klassisk bildning, humaniora, humanistiska ideal och så vidare fick stryka på foten till förmån för mer liksom, framförallt kanske samhällsvetenskapliga ideal och beteendevetenskapliga, men också liksom medicin, teknik, naturvetenskap. Att det var den typen av kunskapsområden som prioriterades i det här välfärdssamhället då, som vi skriver om här i. Men samtidigt så vet ju vi också att humaniora fortsatte spela en viktig roll och ville därför liksom diskutera detta och undersöka det lite mer empiriskt också.
Det här med att, som ni är inne på också i inledningen av boken, att jag vet inte om det är en, man ska säga att det är en paradox eller bara någon form av nyanserad bild, det här med att liksom, samtidigt som humaniora på universiteten expanderar så att säga, så skriver ni också det här att humanister hade svårt att motivera sin existens då jämte företrädare för andra vetenskaper. Är det en paradox eller är det bara liksom att det är en mer komplex bild?
Ja, det är väl, man kan väl säga att humaniora expanderade väl visserligen under efterkrigstiden, men det gjorde de andra ämnesområdena ännu mer. Så det var snarare så att humaniora förlorade mark relativt sett till samhällsvetenskap, naturvetenskap, ingenjörsvetenskap. Så på det sättet så är det ju inte någon paradox. Men det som vi vill lyfta fram här och betona, det är väl snarare det att det är sant att humaniora och humanister då relativt sett förlorade mark inom universitetet och i den vetenskapliga världen. Mycket talar för det. Däremot, och det vi vill göra är att blicka ut över samhällets olika sektorer och sfärer, inte minst offentligheten. Och där menar vi i båda böcker egentligen att det finns väldigt starkt stöd för att humanistisk kunskap var starkt närvarande och satte sin prägel på mycket av kulturdebatt, idédebatt, men också bredare rörelser i samhället.
Det här med humanioras ständiga kris, är det någonting som har funnits sen, ja, åtminstone den perioden som ni undersöker och framåt? För det känns som att ibland får man intryck som humanist att det nästan blir någon sorts, man internaliserar den här, att det blir en självbild av det här att humaniora är i en ständig kris. Och ni skriver att ni kanske behöver lite motbilder till detta. Är den här boken ett exempel på det då?
Ja, men det kan man nog säga. Det här om humanioras kris har en av författarna som är med här i, som heter Hampus Gustafsson, som är verksam här i Lund och i Uppsala. Han har skrivit lite mer om humaniora under den här perioden ur ett lite annat perspektiv. Och han har ju skrivit just om den här krisidén som ju kommer ur det här då, att man kunde se att andra kunskapsområden expanderade. Man kunde kanske också se det här med förändring i skolsystemet, där den klassiska bildningen i läroverken och sådär försvann under efterkrigstiden. Men han har en poäng att just det här med att humaniora är en kris har nästan blivit en internaliserad självbild, liksom, sådär, en slags defensiv position som man måste tala ur. Som också leder till exempel kanske att man intar någon sån här kritisk outsider-position senare under efterkrigstiden som man absolut inte har haft tidigare under 1900-talet och sådär som humanist, om man identifierar sig med humaniora. Och sedan är väl svaret på om det stämmer är väl lite det vi har varit inne på redan. Alltså, det är en komplex bild. Det finns saker som talar för att humaniora relativt sett liksom, som sagt, var på tillbakagång delvis under den här tiden. Men samtidigt, som sagt, så finns det fortfarande tecken för att det inte är, ja, det expanderar och lever och är livskraftigt, liksom.
Och man kan väl ändå se det, även om det här är ett forskningsprojekt och primärt ett sådant, så är det ändå en del i ett försök att uppvärdera och synliggöra humanistisk kunskap på olika sätt. Och det är ju en rörelse som vi har sett i det svenska samhället under de senaste 10-15 åren. Tankesmedjan är ett exempel på det. Men också att man på olika sätt vill påtala hur betydelsefullt humaniora är och att humaniora också ska ha en självskriven position och plats i mycket av det vi gör. Och det kan ju vi visa att så har det verkligen varit. Även under det mest modernistiska och rationalistiska 1950, 60, 70-talet så fanns humanisterna starkt närvarande i många samhällssektorer.
Kan ni säga något om själva tidsutsnittet här? Varför den här perioden, varför är den så intressant att titta på?
Ja, lite pragmatiskt valde jag den eftersom det är en antologi, så då får man foga in forskningsprojekt som sysslar med det här ämnesområdet och så får man vara lite flexibel när det gäller tiden. Men det finns goda skäl att undersöka efterkrigstiden eftersom det är den här socialdemokratiska, modernitetsbejakande, rationalistiska epoken. Det är också relativt intressant eftersom det är mycket som etableras och som är stabilt under ett antal decennier. Jag tänker till exempel på public service systemet, bokmarknaden. Det här är liksom en fördigital epok, det är för internet. Vi slutar när den starka digitala omvandlingen av offentligheten som vi har upplevt under de senaste 2-3 decennierna innan den tar fart. Så på det sättet så här är det här en epok som vi så att säga idag kan spegla oss mot och också därmed få lite tydligare uppfattning om våra konturer och vad som utmärker vår tid i relation till det nära förflutna.
Så vad skulle ni säga är den största missuppfattningen om humaniora, eller humanioras ställning kanske i den här tiden som skildras i boken?
Men vi får väl, jag känner att jag får väl återkomma till det vi har sagt, liksom den här idén om en nedåtgång som vi nog alltså inte tycker stämmer, även om det finns en liksom proportionerlig kanske skillnad i att de andra kunskapsområden också växer sådär. Som sagt, humanister både på universiteten och utanför hade väldigt mycket att göra med välfärdssamhället i stort och var på etablerade positioner och hade mycket att säga till om samhället och hade en stark position sådär. Och sen, det är väl kanske inte ett missförstånd, men en sak jag tycker som vi har pekat lite på i båda de här böckerna handlar också om Det är ju lätt att tala om då humaniora och samhällsvetenskap som två olika liksom kunskapsområden eller ja, fakulteter blir på universiteten så småningom som konkurrerar. Men på många sätt, och inte minst om man tittar liksom utanför de snäva disciplinerna på universiteten, så är det här, så finns det inga tydliga gränser mellan de här kunskapsområdena heller. Och det tycker vi har varit en viktig poäng att peka på, att många samhällsvetare och sådär har humanistisk studiebakgrund och mycket faktisk kunskap som man sysslar med kan inte enkelt definieras som antingen det ena eller det andra, utan det är både och på något sätt.
Just det, och det märker man i boken att här finns, ni gör en poäng av det så att säga, att det finns de klassiska humaniora ämnena men också en del angränsande, eller hur?
Verkligen, det gör det, och det sker intressanta förskjutningar också över tid. Vi har ett bidrag som handlar om kriminologi, den, som vi idag förknippar ganska mycket tror jag med samhällsvetenskap. Men när ämnet växer fram och etableras så är det nära kontakt med filosofi, som en av författarna visar här. Vi har pedagogikämnet som naturligtvis är helt centralt i välfärdssamhället. Men även det befinner sig på en, ska vi säga, ett flytande akademiskt fält. Umsom kontakt med filosofi, psykologi, umsom med psykologi, eller sociologi, förlåt. Så att det befinner sig på ett, ja, det är inte självklart var man ska placera in det. Och det förändras under tiden också. Och det är ganska fascinerande, just ämnen som har en sådan rörelse på det akademiska fältet.
Mm. Och ni kommer ju in på det, vet jag att ni, Johan, jag vet att du har skrivit mycket om det här tidigare, med kunskapscirkulation. Kan du berätta lite kort vad det innebär?
Ja, det är ett begrepp som är centralt, har blivit centralt inom det här kunskapshistoriska fältet. Och grundtanken är ju helt enkelt där att man undersöker vad som händer när kunskap förflyttar sig från ett sammanhang till ett annat. Det kan vara en förflyttelse i rummet. Vad händer när kunskap rör sig från centrum till periferi? Från en huvudstad ut på landsbygden till exempel. Hur förändras den? Vilken legitimitet får den? Hur omtolkas kunskapen? Men det kan också vara en social rörelse, till exempel populärvetenskap. Vad händer när traditionella akademiska professorer till exempel möter en publik utanför? Jag har ju skrivit om tv-programmet Fråga Lund till exempel i en av de här böckerna, och det är ett typiskt exempel på en slags populärvetenskap. Men där kan man också tala om det som en slags cirkulation. Vad händer då när en traditionell kunskapsauktoritet möter sin publik? Hur förändras kunskapen? Och bredare betraktat, och det är väl det perspektivet vi anlägger i båda böckerna, så är det en slags samhällelig kunskapscirkulation. Vad händer med den akademiska humanistiska kunskapen när den kommer i kontakt med och interagerar med olika samhällssfärer då i Sverige under efterkrigstiden?
Och här ligger väl det som har varit, som vi har skickat med också i antologin till författarna och som vi hade i monografin, det vill säga, vi har ju talat om humaniora nu, som ju egentligen är liksom en form av universitets, ett samlingsnamn för ett visst antal universitetsämnen sådär. Men poängen har ju varit att undersöka det inte utifrån professorstolar, ämnen inne på universitetet och sådär, utan just utanför universitetets väggar. Och utifrån det, alltså, cirkulationsbegreppet är väl det som har gett inspiration till den vinkeln på det hela, som sagt. Det handlar om, visst, något som är definierat av universitetet kanske, humaniora, men det handlar primärt inte om vad som händer på universiteten, utan hur liksom, både personer, humanister med humaniora som studiebakgrund, men också olika typer av humanistisk kunskap då, rör sig, cirkulerar, snurrar runt i samhället.
Och då aktualiseras också ett annat begrepp som är centralt för oss, nämligen kunskapsaktörer. Och det är ju inte bara då nödvändigtvis de traditionella vetenskapsmannen, forskaren, utan vi vill bredda det begreppet, och det ligger också i det kunskapshistoriska programmet, att se på vilka personer hade betydelse i de här bredare kunskapsprocesserna. Och då kan man, och det vimlar av kunskapsaktörer i våra böcker som hade spelade olika roller.
Vad kan vara exempel på det som inte är då vetenskapsfolk?
Nej, men till exempel, jag har ju då i antologin här tillsammans med min kollega David Larsson Heidenblad skrivit ett kapitel om Sydsvenskan, den stora tidningen här i sydvästra Skåne, som då hade ganska täta kontakter under 60-talet med humanistiska fakulteten i Lund. Men det byggde på att det fanns personer som var verksamma i tidningen som kulturredaktörer. Det fanns en som hette Harald Schiller och så småningom då Sven-Erik Lidman, och det fanns ytterligare personer som hade en humanistisk bakgrund. De hade disputerat, men de var verksamma som publicister, som tidningsmän. Och de var kunskapsaktörer genom att de knöt kontakter med humanistiska forskare. De fungerade som redaktörer, de introducerade själva och de skrev på olika sätt och bidrog därmed till en slags just kunskapscirkulation. Men man kan tänka sig andra personer som var verksamma på museer, bibliotek, läroverk. Man kan tänka sig en rad olika typer av kunskapsaktörer som bidrog till just att sätta humanistisk kunskap i rörelse i välfärdssamhället.
Ska vi säga någonting om bokens, den är uppdelad i tre delar som heter Humaniora i efterkrigstidens offentlighet, Humaniora i efterkrigstidens akademiska landskap och Humaniora i välfärd och ofärd. Kan ni säga någonting om uppdelningen där, varför denna?
Ja, det kan vi väl göra. Alltså först kan vi säga någonting om bakgrunden kanske. När vi höll på i det här projektet och skrev om monografi så höll, liksom successivt fick vi upp ögonen för att det fanns ganska många andra svenska forskare i olika ämnen, historiker och andra, som sysslade med liknande studier, liksom humanvetenskap, humanioras historia under sent 1900-tal, efterkrigstiden. Då bjöd vi in till ett symposium där vi diskuterade detta. Det är såklart digitalt eftersom det var pandemi under den tiden. Och kom fram till att vi ville göra en antologi. Och en sån här antologi då, där man också bjuder in folk som har ett projekt där de sysslar med det här, blir ju beroende av vad som redan görs och vad de inbjudna författarna har för egna intressen, även om vi försökte liksom hitta röda trådar och så. Och då blev det väl så att när vi hade fått in alla kapitel och sådär, så kunde vi se att det utkristalliserade sig vissa teman, och vi hade gått att dela in lite annorlunda kanske, men vi kände väl att tre stycken teman då passade ganska bra. Om jag säger något om den först, så är det just det, efterkrigstidens offentlighet. Och det rimmar ju ganska mycket som sagt då med det vi hade i vår monografi, som handlar ganska mycket om offentligheten, det vill säga de stora mediekanalerna, både tv och radio och tidningar, tidskrifter, men också vad vi talar om som deloffentligheter, som arbetarrörelsen och sådär. Men i antologin så är det fyra kapitel under den här rubriken, och det är det kapitlet som Johan nämnde själv här om Sydsvenskans kultursida, typisk liksom den här kulturoffentligheten, kultursidan som viktig samhället. Jag har skrivit ett kapitel här som handlar om ateism och kristendomskritik, hur olika humanister, både professorer och andra, angrep kristendomen i hetska debatter, Ingemar Hedenius och andra. Och det tog naturligtvis plats på de här liksom offentliga arenorna, kanalerna, tidningar, men också genom bokutgivning och sådär. Och det har vi också ett kapitel som handlar om här av Ann Steiner, som handlar om fackboksutgivning. Och sen ett annat kapitel av Hampus Öst Gustafsson som handlar just om debatten om humaniora som också äger rum i offentligheten.
Ja, sen om jag fortsätter här med den andra delen, så var det ett försök då att fånga upp de just kanske lite mer inomvetenskapliga förändringarna, men samtidigt med relation då till större förändringar. Och då har vi två bidrag om pedagogik, Anders Burman och Joakim Landahl, som just försöker fånga de här rörelserna som jag beskrev nyss inom pedagogikämnet. Och sen har vi Anders Pedersson som har skrivit om just kriminologi och filosofi. Och avslutningsvis Karl Haikola som tar ett grepp om framväxten av tvärvetenskap och humaniora under ganska sent skede av efterkrigstiden, utgående från Emil Tengström. Avslutningsvis så har vi då en tredje del som handlar om humaniora i välfärd och ofärd. Och där har vi då ett antal bidrag som sträcker sig ännu mer utanför de traditionella akademiska institutionerna. Peter Bennesved och Marie Kronqvist skriver om Torsten Hussein och framväxten av ett svenskt psykologiskt försvar. Medan Fredrik Bertilsson då skriver om också det inriktat på försvaret faktiskt, med hur olika humanistiska tekniker och metoder, till exempel textbedömning och argumentationsanalys, kom in i försvarsforskningen. Så där har vi faktiskt två bidrag som på ett sätt som inte är så vanligt knyter humaniora till försvaret. Intressant. Sen har vi ett bidrag då av Linnea Lindsköld, Erik Erlandsson och Peter Henning som handlar om läsning och olika strategier inom svensk kulturpolitik under 1900-tal för att aktivera människans läsning. Så det knyter an till olika typer av delvis folkbildningsarbete. Ingrid Berg har skrivit om välfärdssamhällets kulturarvstrider. Ett antal exempel på det och relatera det också till internationella rörelser som finns. Och sen vår kollega då Ragni Svensson Stringberg har skrivit om tvåspråkighet i invandrarsamhället, som man kanske sa vid den här tidpunkten. Hemspråksreformer, hur det växer fram och hur det står i relation då till nordiska språk och lingvistiska teorier om tvåspråkighet och hemspråkighet och så vidare. Och sen allra sist har vi bett då Isak Hammar, vår kollega här i Lund, att reflektera över boken som helhet och sätta in den internationellt sammanhang och relatera det till det fältet som internationellt kallas History of Humanities, som har vuxit fram starkt de senaste 10 åren. Så han liksom situerar boken i en internationell forskningskontext.
Det här är ju ett brett spektrum, verkligen får man intrycket av här. Det är folk från väldigt olika fält och sådär. Går det att säga någonting generellt, några allmänna så här slutsatser att ja, här har vi en röd tråd genom samtliga kapitel, eller det är liksom lite väl mycket att begära kanske. Var det någonting som överraskade er i de här bidragen?
Om man tänker röd tråd, alltså jag vet, om det finns något som exakt alla kapitel tar upp lika mycket, så där vet jag inte, men det finns ju några saker som jag tror vi kunde så här få en liten aha-upplevelse. Eller åtminstone liksom, när man lyfter blicken, som vi tycker att den boken visar i alla fall. Alltså, och det är egentligen det som vi också redan har varit inne på nu. Alltså dels den här dubbelheten som har att göra med humanioras relativa nedgång på vissa sätt. Och dess livskraftighet på andra. Ann Steiners kapitel är kanske ett bevis på det. Där hon skriver om fackboksutgivningens förändring. Där hon pekar på att vissa kunskapsområden gick fram mer än humaniora, samtidigt som vissa humanistiska områden hade en blomstringsperiod och sådär. Men det finns även i andra kapitel, tycker jag. Som Bennesved och Kronqvist kapitel handlar om den här personen Torsten Hussein, som brukar ses som en väldigt sådär typisk folkhems kunskapsaktör och avancerade liksom beteendevetenskap och en väldigt så här positivistisk vetenskapssyn på bekostnad av humaniora. Men de visar också på hur han, som liksom formades av sin humanistiska utbildning och höll fast vid det idealet också. Sådär. Så det är väl en annan form av dubbelhet där, kanske, kan man säga, kring humanioras öden under den här tiden.
Nej, men det ligger ju naturligtvis en del i våra själva utgångspunkter, att vi vill teckna den här breda bilden och vi vill visa på mångfalden. Men det har väl också blivit uppenbart att det här är bara exempel. Vi har varit beroende av andras pågående forskning, och när vi hade seminarium här om dagen så kom det upp ytterligare exempel på saker vi skulle kunna ta upp. Och det är vi de första att erkänna, det här är inte heltäckande. Mm. Man kan skriva en mycket bredare skildring än vad vi har gjort. Till exempel hela den här arkiv-, bibliotek-, museisektorn är ingenting som vi berör eller väldigt ytligt berör här, som naturligtvis är en väldigt viktig del av det. Relationen till skolväsendet hade kunnat utvecklas mer. Nu har vi mer fångat den pedagogiska debatten. Man hade kunnat också se, till exempel tror jag, på gått in ännu mer och sett på till exempel sociala reformer, ekonomiska reformer, vilken mån humanister var delaktiga i den typen av välfärdssatsningar och välfärdsutredningar som gjordes. Så det går onekligen att bredda detta ännu mer. Och det skulle väl egentligen bara stärka vår tes ännu starkare att personer med bakgrund i humaniora spelade en betydligt större roll än vad schablonbilden ger vid handen.
Mm, det var min nästa fråga, just det här att boken innehåller väldigt mycket, det är brett och det är djupt, men en bok kan inte innehålla allt, va? Så vad finns inte med i boken? Du har kommit in på det lite grann, men om man ska se boken som någon sorts avslut på ett projekt, har arbetet med den då väckt nya frågor för er? Att liksom, okej, det här måste vi fortsätta med fast i den här riktningen eller något sånt där?
Ja, det kanske inte finns någon konkret tanke just nu, men när man diskuterar det och har seminarier och träffar alla andra kollegor så väcks naturligtvis forskarlusten igen. Och jag tänker mig två spår som jag personligen skulle vilja utforska mer. Det ena är att man förskjuter det ännu längre fram i tiden. Det här, vi slutar ändå ja, egentligen på 1970-talet. Vi har något exempel på 1980-talet. Men i allt väsentligt är det före den här stora omvandlingen av samhället som ägde rum. Vi kan ju bara nämna några nyckelord där med digitalisering, globalisering, europeisering, migration, omvandlingen av marknadsomvandling, eller att det blir ett mycket mer marknadsliberalt samhälle, avreglering. Allt detta ligger ju efter vår epok, skulle man kunna säga. Så det har onekligen varit intressant att ha en liknande studie som sträckte sig från 1980-tal till 2010-tal, då också de humanistiska ämnena genomgår starka inre förändringar med internationalisering och men kanske en ökad grad av professionalisering. Så det här, den dynamiken har varit oerhört intressant att fånga, tycker jag.
Ja, sen fick vi lite förslag på så här seminariet släpp, eller boksläppet som vi hade häromdagen också, på hur man skulle kunna närma sig det här liksom forskningen på andra vis. Och en sak som vi kan inte tematisera så mycket i de här antologikapitlen är väl kanske också den liksom rent krassa ekonomiska bakgrunden till de här förändringarna också. Alltså, det är en annan metod kanske som man skulle kunna närma sig, både förutsättningarna för den här offentliga debatten, som liksom hur mycket pengar fanns i omlopp, hur mycket betalt kunde man få för att skriva och vara redaktör och läsa och sådär, men också som sagt lite mer om satsningar på de olika kunskapsområdena på universiteten, som ändå som sagt såklart påverkar olika ämnens ställning och hur liksom kraften de får i samhället på sikt och sådär också. Även något annat man skulle kunna tänka sig. Och sen kan vi nämna ju också som sagt i vår monografi finns ju några andra teman som vi tycker är viktiga och som är viktiga för den här tiden som inte riktigt syns. Där har vi ett kapitel om den så kallade nya vänstern till exempel, som är väldigt intressant i relation just på den här humaniora samhällskunskap, men också humaniora och politik, som knyter an till en av de stora och kända rörelserna under efterkrigstiden, och också ett som handlar om arbetarrörelsens folkbildning och sådär. Så där finns ytterligare ett par teman som inte syns så jättetydligt i antologin då.
Och om man ska säga något ytterligare som jag gärna hade velat, eller varit intressant att fortsätta med, det är väl att zooma ut lite och se det svenska fallet i en internationell kontext. I monografin så arbetar vi ganska systematiskt med att ha Tyskland, Västtyskland som en slags jämförelsepunkt, och då kan man bara genom det se intressanta svenska särdrag, att de tyska humanisterna hade en annan ställning men var också djupare präglade av en nationell kultur och de tyska nationella trauman, kriget, nazismen och så vidare, vilket satte sin prägel på humanisternas roll i det tyska efterkrigssamhället. Det fanns inte riktigt i Sverige, och det kanske vi antyder i alla fall att det skulle kunna förklara en svagare position delvis för svenska humanister. Man hade inte ett nationellt uppdrag på samma sätt, men var samtidigt inte så belastade som de tyska kollegorna var. Men det var bara ett exempel. Egentligen hade man kunnat jämföra med många andra länder, för att det är en ganska svensk historia, det svenska välfärdssamhället, samtidigt som det finns starka internationella impulser. Samhällsvetenskaperna kommer ju i hög grad utifrån, och på det sättet så det här mötet är intressant, och det förtjänar också en internationell diskussion.
Det finns mycket att sätta tänderna i här i den här boken, som då heter Humaniora i välfärdssamhället, kunskapshistorier om efterkrigstiden. Och jag tackar Johan och Anton för att ni kom hit.
Tack själv.
Tack.